Då jag har fått 6 plus i svenskan, då drar hon täcket över sig.
Efter att i många år stått i någon slags skugga och kämpat, och så öppnas den gyllene porten och man får komma in. Hur ska jag kunna leva upp till det här?
Kan man ärva sorg? För annars musik kan vara ganska svart.
Ja, men man kanske har någon förkärlek till mörker.
Grammisgalans scen är upplyst i blått när 26-årige Anna Ternheim slår sig ner bakom det svarta pianot i februari 2005.
Den här galan får en öppning med mina Asplövs fingrar. Ja, får se hur det går.
På kort tid har Anna blivit Musiksveriges nya stjärnskott. Och innan kvällen är slut kommer hon att ha tagit hem priset för årets nykomling. Men den enorma framgången har varit allt annat än enkel att hantera.
Leave the body, leave the mind. Leave the body, leave the mind. Every promise, every place behind. I just happen to feel so alone. For today, for all days to come. For today, for all days to come. I just wanna be gone.
Det var ju helt otroligt det som hände efter första skivan. Och när det händer så hänger man ju inte med. Det där året var ganska knepigt. Jag var inte jätteglad. Fan! Att man inte är tacksam.
Du lyssnar på P3 Musik dokumentär om Anna Ternheim. Med musiken som dagbok. Jag heter Siri Hill.
Leave the city, leave the cold. Leave the city, leave the cold. Young people far too old.
Åskan rullar fram över det grå himlavalvet och regnet piskar våldsamt mot Löwenströmska lasarettets stora fönster. Det är mitt i natten den 31 maj 1978 och inne på förlossningsavdelningen tar Britta Ternheim verk efter verk. Förlossningen är i sitt slutskede när Brittas man Claes ser himlen lysas upp av ett bländande vitt sken.
20 minuter innan hon skulle komma ut så blev det strömavbrott inom hela Löwenströmska lasarettet. En blixt slog ner i transformatorstationen och de fick inte på någon reservström. Så det var alldeles kolsvart. Nu hade de som tur var en stor ficklampa.
Klockan 3 på morgonen, i ljuset från ficklampan, föds en liten flicka som får namnet Anna Alexandra Ternheim.
Hon har skrivit en låt nu som börjar ungefär med alla säger att de ser ett ljus. Och det var ungefär vad Anna gjorde första gången hon såg världen.
Dramatiskt. Och jag har fått det här återberättat. Det tas upp i på födelsedagar och högtidstillfällen och student eller vad det nu har varit. Så jag vet inte, man kanske har någon förkärlek till mörker.
Det är fredag kväll och från fönstren i ett radhus i Sollentuna, strax norr om Stockholm, lyser ett varmt sken. 10 år har gått sedan den där åsknatten då Anna föddes. Och nu sitter familjen Ternheim, som utökats med lilla syster Martina, bänkade runt det dukade middagsbordet.
Jag älskar att vara med min familj. Våra fredagar, våra fredagskvällar.
När tallrikarna är bortplockade och mamma Britta har rökt sin sedvanliga cigg under köksfläkten samlas familjen runt LP-spelaren i vardagsrummet.
Och sen skulle ju musiken på. Och jag var ju diskjockey då, så att då skulle man ju då lyssna på allt det jag tyckte om.
Familjen var på en bra plats när man lyssnade på musik och dansade.
David Bowie, Neil Young var ju min stora favorit. Vi kunde även köra Carmina Burana eller Beethoven eller Mahler. Och det tyckte de om. Eller varför inte Arja Saijonmaa när hon live-konsert med Nikis Theodorakis. Det var fullständigt, jag menar, det är extas.
Medan mörkret faller dansar de tills det är dags att gå till sängs.
Och där någonstans så föddes en kärlek till musik. Just för att jag har nog inte drabbat så hårt heller utan någon annan konstform. Musik är så direkt, man behöver inte förstå. Man behöver inte ens förstå vad någon sjunger för att tycka att det är fantastiskt. Det går liksom ner i magen på en gång.
När Anna fyller 10 år får hon sin första gitarr.
Jag började skriva eget egentligen samma stund jag började spela gitarr. Fyllde perm efter perm, väldigt noggrant med texter, ackord.
Anna skriver om allt det hon upplever. Musiken blir som en typ av dagbok.
Anna var ju en väldigt lugn, betraktande person. En väluppfostrad tjej ska jag säga. Till det yttre. Men hon hade tillgång till ett inre liv som jag tror få har. Och många av de händelser som hände externt eller ute i världen silades då genom hennes universum och kunde komma ut. Ett mord man läste om i tidningen kunde komma ut som en vacker svart ballad. Eller en munter julvisa kunde komma ut som ett blodig uppgörelse. Hon var någon slags ung motsvarighet till Nick Cave.
I takt med att Anna fyller sida efter sida i permen med låtar blir det tydligt för Claes att dottern har talang.
Annas förmåga att trollbinda sin publik märkte jag redan när hon, både på låg- och mellanstadiet, när hon hade skrivit sina låtar och framförde dem. Och då blev det någon slags magi. Men det är klart, det var ju aldrig så att vi tidigt trodde att Anna skulle ägna sig åt musik.
Galaxen diskotek. Sollentuna, år 1988. På scen står 10-åriga Anna Ternheim. Framför henne sitter hela mellanstadiet. Det här är hennes gitarrlärares påhitt och Anna är kluven.
Man fick liksom inga extra poäng för att man spelade gitarr och sjöng. Det fanns inte något coolt kring det då.
Buttert framför Anna låtarna som gitarrläraren har valt ut.
Solen glimmar, blank och trind. När lillan kom till jorden. Alltså, vad är det här? Och alla satt bara och stirra. Så jag kan känna att mina första liksom, steg in att börja spela, uppträda var just så där stapplande. Jag visste inte hur det gick till. Jag kommer inte från en familj som har kreativa yrken, konstnärer, utan det fanns en kärlek för musik, men sen Sen hade man skulle man skaffa sig ett riktigt jobb och gå en mer traditionell väg.
Vid ett järnvägsspår mitt ute i ingenstans står 4 tonåringar klädda i pyjamas. En kille med kamera cirkulerar runt dem och bränner av bild efter bild.
Jag körde ut min gammal järnsäng till ett järnvägsspår, ställde sängen på spåret, blev plåtade.
Det är mitten på 90-talet och 17-åriga Anna har lämnat Sollentuna för ett utbytesår på high school i Atlanta, USA. Mycket tid går åt till plugg, men nästan lika mycket energi lägger Anna på sitt nya band.
Det var kul att vara med i ett band, ha sitt gäng, ses och prata om hur man skulle ta över världen, hur vi skulle ta bandfoton.
Bandet heter Sova och det går bra för dem.
Vi började med en sättning på 2 då, vi var gitarr och klarinett. Sen tog vi in en basist och till sist en trummis. Jag skrev alla låtar, men min vän Jennifer då som spelar klarinett, hon var jäkligt bra på att dra ihop spelningar. Vi hade båda långt hår, jag hade mitt ljusa hår ner till midjan, hon hade sitt långa mörka hår och vi sjöng stämsång. Lite First Aid Kit på en mycket, mycket basalare nivå kan jag tillägga.
Man hör ändå Anna Ternheims kärna skulle jag säga. Sen är musiken kanske lite mer så folkhögskolepop. Unga människor som provar sig fram.
Matilda Kjellén är musikjournalist på Dagens Nyheter.
Dels handlar det om hennes röst. En röst som på ytan kan verka lite trevande eller svag, men inte alls är det sen. Och melankolin mitt i melodierna liksom.
Hemma i Sollentuna väntar Claes på telefonsamtal från sin dotter på andra sidan Atlanten.
Och så ringer hon och säger, ja, däremot så har jag bildat ett band som heter Sova. Och vi har flera spelningar. Och så dröjde det ett halvår. Ja, de vill signa oss. Nej, nu kommer du hem för nu. Du måste avsluta dina gymnasiestudier och så vidare.
Flytten hem till Sverige innebär att både bandet Sova och drömmen om ett amerikanskt skivkontrakt går i graven. Erfarenheterna kan dock ingen ta ifrån henne.
Det här har liksom etsat sig fast som något av det viktigaste jag har varit med om de tidiga åren. Det formade ju en, för det krävs någonting att kliva fram och spela sina egna låtar. Och innan dess hade jag varit mycket tolka andras, men kanske inte ta den där platsen. Därifrån sen så blev det en språngbräda ut till att hitta sin egen grej inom musiken. Och då förändrades ju allt.
Hösten 1996. Det är sen kväll på restaurang Skitiga duken i Gamla stan. Vid baren står 18-åriga Anna med en öl i handen och spanar ut över nattens klientel. Hon känner ingen, men känner igen de flesta. Anna går fortfarande på gymnasiet, men trots att det inte blev något skivkontrakt i USA så har hon inte släppt drömmen om att bli artist. Därför gör hon nu allt hon kan för att ta sig in i ett musikstockholm som hon upplever som väldigt slutet.
Jag förstod inte riktigt hur jag skulle komma in. Hur man fick spelningar, hur man skulle spela in det man höll på med. Utan man liksom höll på att krafsa på den där stenmuren.
En sak har hon i alla fall fattat. Det är på uteställen som Skitiga duken som det händer.
Det var ju väldigt mycket i alltså de här faktiska mötena som det hände. Liksom, det fanns ju ingen social media och man visste inte riktigt vad som pågick. Såvida man inte var ute själv och gick på spelningar och träffade folk och skakade hand och ringde sen för att mötas upp. Det var så jag träffade Arne Brun första gången på någon demokväll på Mosebacke. Markus Krunegård på Läckebiten nere vid Skanstull. Peter Björn och John, alltså... Det var verkligen en tid av att göra det på egen hand, liksom oberoende av stora skivbolag.
Anna har druckit upp sin öl och ska precis dra när en kille kommer fram och bjuder henne på en till.
Och han har ett band och de behöver någon som sjunger och bjuder in mig till ett rep.
Några dagar senare står hon i en sunkig replokal i Ulvsunda industriområde. Det visar sig snart att hon inte är den frontperson som bandet söker.
Och de vill köra någon slags hardcore punk och jag börjar spela mina finstämda låtar och allt blir bara jävligt märkligt. Men gitarristen i bandet, han kom fram till mig efteråt och sa att vi borde ses och spela.
Gitarristen heter Daniel Jansson. Och de startade en duo.
Jag älskade att sjunga melodier. Vi spelade akustisk gitarr båda två. Och sen gick vi in och erbjöd oss att spela på ställen gratis. De stirrade på oss, tyckte vi var så konstiga. Alltså, vi kom, nej men vi kan ställa oss här i hörnet. Och så satte vi upp vårt PA och spela och bjöd in kompisar. Och så kom det någon som såg oss som tyckte det var bra. Och sa, du borde spela på den här klubben i Gamla stan. Och sakta men säkert så började vi få lite småspelningar runt om i stan.
Samtidigt som Anna drömmer om att bli artist jäckar tanken på att skaffa sig ett riktigt jobb.
Ett pärlband av så här oavslutade universitetskurser och program och idéer från den här tiden. Pluggade franska. Tog ett jobb på ett kräperi för att köpa mig tid och bara jobba och tjäna pengar. Men det var efter kontorsjobbet när jag var receptionist under ett år. Då blev det tydligt för mig att jag måste jobba kreativt. Och då sökte jag mig till en konstskola och därifrån till arkitekt. För det var väl det närmsta då ett fritt kreativt jobb som ändå var så här, ja, en tydlig utbildning. Det känns ju tryggt. Och jag kommer ihåg när jag kom in att min familj, alla tog en... lättnadens suck. Nu blir det någonting här. Av Anna.
När hon väl kom in på KTH, på arkitekt, så blev jag glad, för jag hade velat bli arkitekt själv.
Pappa Claes är mer än nöjd. Men Anna vägrar släppa musikdrömmarna. Duon spelar in demos som de skickar ut till skivbolagen, utan framgång. Men på uteställen runt om i Stockholm börjar deras musik att snurra på skivspelarna.
Jag hörde hennes musik första gången då 2003, typ sen februari. Och då är jag på O-baren, jag hade en kompis som jobbade och då hade de stängt O-baren. Men de städade under den tiden spelade de musik. Och där fick jag då sitta och dricka någon liten sån här öl. Och jag är ganska brusad.
Andreas Dahlbäck är producent, trummis och ägare av studion Durango Recording.
Och då kom hennes demo på med låten I Say No. Och jag tyckte det var väldigt fint gitarrplock och fin sång. Och
Andreas släntrar fram till baren och frågar vem artisten är.
Ja, men det står hennes mailadress på hennes egen komponerade skivomslag till hennes brända CD. Så då skrev jag ett mail till henne på kvällen när jag kom hem att det här skulle jag vilja ha. Kan jag köpa den av dig eller hur går det här till liksom? Och då så föreslog hon att vi kan ses.
En isande kall februarivind sveper in över de frusna gästerna på Café String på Södermalm när ytterdörren gång på gång öppnas och stängs. I en av de udda, nedsuttna fåtöljerna kurar Andreas med en kopp te.
Och in kom mamma och hade liksom jeansen instoppad i strumporna. Hon var liksom en udda filur liksom. Och så började vi prata bara.
Vi fikar och pratar och har jättetrevligt. Vi klickar.
Ja, men jag blev ju väldigt förtjust i Anna och köpte den där repen.
När Anna några timmar senare virar sin långa halsduk runt halsen och går hemåt i blåsten känner hon sig uppfylld.
Och jag kände att nu kommer det hända någonting. Nu kommer någon slags dörr öppnas. Det här blir spännande.
När Anna och Andreas träffas är hon 25 år och pluggar. Medan 36-årig Andreas redan är en etablerad musiker.
Jag försöker väl hitta min väg. Och Andreas, han hade spelat och turnerat med alla möjliga artister i många år. Men han var också i början på någonting. Han hade börjat bygga upp sin studio. Så när vi träffas så var vi väl båda i början på någonting. Vi liksom kunde ge den andra någonting den behövde.
De träffas fler gånger och snart börjar de jobba tillsammans i Andreas studio i Hammarbyhamnen.
Jag hade massa låtar och var ganska öppen i sinnet för hur det skulle kunna låta och bli. Så att vi bara körde och det var helt utan förväntan eller press. Det var så jävla roligt. Och för mig blev det ju någon slags kreativ explosion. Helt plötsligt så fick man hjälp och resurser som inte hade funnits tidigare.
Det dröjer inte länge innan de också blir ett par. Och det är lika mäktigt som komplicerat.
Vi blev ju kära i varann också samtidigt som vi jobbade. Så det var ju väldigt magiskt och intensivt där.
I studion arbetar de vidare med Annas låtar. Men hon är otålig.
Det kom ju också ur att jag i princip var refuserad utav alla skivbolag. Jag hade ju skickat in demos då i ett antal år och fick jättemärkliga råd. Det var i princip att det är omöjligt att vara tjej och sitta och spela gitarr och skriva låtar. Det är alls för många som gör det. Och sen vad jag skulle göra för att få det att funka. Men på något sätt så borstade jag alltid av mig och fortsatte.
En dag slängs ytterdörren till Claes och Britta Ternheims radhus i Sollentuna upp. I hallen står Anna.
Och så ser jag en mor och far. Jag måste erkänna en sak. Ja, vad är det då?
Claes Ternheim.
Arkitekturen, den går in i hjärtat och upp i huvudet. Musiken går in i hjärtat och ner i magen. Och det är min väg. Ja, men så vi... Det är ganska svårt att försörjas på musik, har du tänkt på det? Jag ser det inte som ett jobb, jag ser det som ett privilegium att få syssla med det. Så då förstod vi att då var det allvar. Me and you, better laugh in 20 years from now with some perspective. Dedication, I will find somebody new. It better be someone special. Better be coming very soon. Better be for real this time. Oh, I know it always was with you. You or no one. Hope I'm wrong before I die. I
want more than days and nights when I amuse myself alone. Well, he better be someone special, better be devoted just like you, better be for real this time. Oh, I know it always was with you.
Solen står högt på himlen när Anna och hennes band lastar ut instrument och utrustning ur den fullpackade bilen. 25-åriga Anna kisar upp mot det gamla sågverket på Gotland som hon har fått låna. Det är sommar 2003 och det är här hennes debutalbum äntligen ska spelas in.
Den här veckan som vi var där var väl liksom det närmaste man kan komma en sån här romantisk idé om hur en skivinspelning ska vara. Jag hade inget att jämföra med, men den veckan har jag aldrig upplevt igen.
Anna har ingen tid att förlora. De riggar upp och det dröjer inte länge innan de börjar utforska vad sågverket har att erbjuda.
Vi hade det vi hade i form av instrument och utrustning, och sen så var det här sågverket med sågklingor och borrar. Och när det inte finns några ramar och regler så bara då använder man det man har. Och vi lekte loss. Ja, det känns som man kunde göra i princip vad som helst.
I dammet från träflis och sågspån arbetar Anna dag ut och dag in. Flera av låtarna har hon jobbat med sedan hon var tonåring. Men eftersom tiden är knapp hinner ingen övertänka något.
Och det satte en ton för hela skivan. Man hör ju att den är inspelad i ett sågverk. Man hör att det inte är en dyra mikrofoner och en exklusiv studio. Men allt det där satt ju en prägel som jag fortfarande älskar.
En vecka senare lastas instrumenten återigen in i bilen och de kör hemåt. Med sig på en hårddisk har Anna 10 inspelade låtar.
Och så lyssnade jag då. Och så sa jag, det känns inte riktigt klart. Och då började hon tycka, nej, det kanske inte är.
En av de första som tar del av resultatet är producenten och pojkvännen Andreas Dahlbäck.
Och vi började jobba tillsammans på den här skivan sen. Och där är det ju naturligtvis också lite laddat oss emellan, för att jag tror att jag var liksom mera förälskad i henne. Så jag tyckte också att det var kul att jobba med henne, för att det fanns en chans att få umgås med henne.
I takt med att träden byter färg från grönt till rött mejslas Annas debutalbum långsamt fram. I oktober 2004 släpps äntligen plattan Somebody Outside. Något som kommer att vända upp och ner på hela hennes värld. Lördagen den 15 oktober 2004 vaknar Andreas ovanligt tidigt. Han sätter igång kaffebryggaren och sticker iväg för att köpa frukostbröd till Anna som fortfarande sover. I närbutiken letar han bland morgontidningarna tills han hittar Svenska Dagbladets helgbilaga. Snabbt bläddrar han fram till kulturdelen och det han ser får honom att tappa hakan.
Hon fick ju då 6 tärningsögon i Svenska Dagbladet. Det var ju max då. Så blev det då en blänkare på framsidan och sen kulturdelen var det bara en stor bild på henne. Och så var det mitt uppslag. Mer än så kan du liksom inte få. Hon är ju ingenting då. Hon har precis kommit ut med skivan. Och jag blir ju så här, 6+, det här är ju grymt. Man blir helt exalterad liksom.
Andreas rusar hem.
Jag går in i sovrummet och säger, du har fått 6 plus i svenskan. Och mitt uppslag och omslag. Och då drar hon täcket över sig. En vecka senare gjorde det en exakt samma sak. Så att det var ju, hon blev jättemedial.
Allt det där offentliga början var så jobbigt. Jag var inte bekväm med mitt eget skinn. Det kändes som, första skivan var ju som en privat dagbok på något sätt som människor fick ta del av. Jag hade ju hållit på med där i tysta så länge. Och sen när det väl släpptes ut så, ja men det var väldigt dubbla känslor. Samtidigt så var jag ju glad, självklart. Men jag tror att det redan då föddes en prestationsångest med hur ska jag kunna leva upp till det här.
När skivan väl kommer ut så blir den ju väldigt hyllad. Och det handlar nog om att hon är rotad i singer-songwriter-genren. Men kommer med liksom ett uttryck som är lite annorlunda.
Även om Anna Ternheim är långt ifrån ensam inom sin genre, så är det något med hennes musik som sticker ut.
Vi hade Sofie Selmani, Stina Nordenstam fanns. Men det var som att Anna Ternheim liksom hittade en fåra mellan dem på något sätt. Där hon tillåter sig att vara liksom mörk och närgången. Men också tilltalar den bredare publiken i sina melodier som är lätta att ta till sig. Om det finns något extremt intimt och avskalat i musiken som också bärs fram av hennes röst och av det hon sjunger om. Och jag tror att det var mycket det som slog an.
Längtan, det är mycket längtan. Jag har nog längtat väldigt mycket i mitt liv. Längtan bort eller till någonting. Musik har väl varit en verklighetsflykt på sätt och vis. Där tycker jag att musik kan vara fantastiskt. Just för att det kan ta en bort från tid och rum. Eller förstärka rummet man är i. Och sen så tycker jag texterna har väl följt tiden man befinner sig i och fasen man är inne i livet.
Precis som när Anna var liten och började skriva låtar så utgår hon alltid från sig själv.
Det finns någon slags naturlig utgångspunkt som är en själv. Men sen kan det väl vara dränerande. Men när man stöter på liksom de här väggarna när man blir trött på sig själv. Och när det blir lite fel så gör det ont i kroppen. Jag använder stora ord nu, men det blir personligt.
Det är den 7 februari 2005. I vinterträdgården på Grand Hotel i Stockholm ska 2004 års främsta musikprestationer utses på årets Grammisgala. I det kändistäta folkvimlet står en lika delar förväntansfull som nervös Anna Ternheim.
Jag var nominerad i kategorin årets nykomling och det var min första Grammisgala någonsin. Jättespännande.
Med sig har hon sin producent, pojkvän och numera också manager, Andreas Dahlbäck.
Så jag hade ju varit på några grammisar och liksom kände ju massa folk som hon inte kände. Så att första grammisen då var hon liksom då kalven på grönbete. Som jag minns det så introducerade jag henne. Ja, det här är han och där är hon och så vidare.
Kvällen till ära har arrangörerna gjort ett stort nummer av att de artister som nominerats till årets nykomling ska samlas på scen vid en fejkad lägereld och sjunga tillsammans. Men där går Annas gräns.
Och det klarade jag bara inte av. Jag kände verkligen att jag har gjort allting för att inte vara en lägereldssångerska. Och nu vill man att jag ska sitta här fram vid lägerelden. Liksom den första stora Grammisgalan jag får gå på. Det kommer inte hända. Så att jag vägrade att göra det. Och jag kommer ihåg att folk blev upprörda.
Den här galan får en öppning med mina Asplövs fingrar. Får se hur det går.
Och sen är det ändå hon som tilldelas priset årets nykomling. Och sen under samma gala så kliver hon ju upp och sjunger To Be Gone med liksom lite skakande fingrar.
Leave the body, leave the mind. Leave the body, leave the mind. Every promise, every place behind. I just happen to feel so alone for today, for all days to come.
Hela den grejen sammanfattade henne så bra på något sätt. Just det här att hon, särskilt där i början, var inte så bekväm i rampljuset, men ville ändå vara där på något sätt och tog ändå över allting där.
På kort tid har Anna Ternheim gått från att vara okänd till att bli namnet på allas läppar.
Det var ju helt otroligt det som hände efter första skivan. Och när det händer så hänger man ju inte med. Det där året var ganska knepigt. Jag var inte jätteglad. Fan, att man inte är tacksam. Jag kan se efterhand att jag fick så mycket serverat. Men efter att i många år, du vet, stått i någon slags skugga och kämpat, och så öppnas den gyllene porten och man får komma in och det lyser där man står och man gör allting rätt helt plötsligt. Jag kände mig jätteobekväm i de flesta situationer. Gå på stora galer och hålla tacktal. Det var svårt att se sig själv som den personen. Liksom att iklä sig den rollen.
Anna Ternheim hyllas för sina säregna egenskrivna låtar. Men 3 månader efter att hon prisats på Grammysgalan får hennes karriär ytterligare en skjuts, tack vare en cover.
Jag trodde jag hade koll på hur låten gick, men jag lyckades kasta om refräng och vers och jag gjorde låten i dur istället för moll.
Anna Ternheims cover på Broder Daniels låt Shoreline kommer till i Andreas Dahlbäcks studio och är resultatet av en lycklig slump.
Vi får inte refrängen att funka tills vi upptäcker att det är fel ackord. Och jag minns att Anna var så här, jag orkar inte göra om det här. Så får vår version bli. Och sen blev det ju en jättefin version. Men det var ju art by accident, måste man säga.
När covern Shoreline släpps som singel i maj 2005 blir den till både skivbolaget och Andreas stora förvåning en enorm succé.
Det börjar bli sommar i Sverige och då vill man ju ha E-Type, ärligt talat. Så det är sommar nu. Nu vill vi dricka drinkar. Och så kom den här 5 minuter depp hela sommaren lång och alla tyckte att det var toppen.
Musikjournalisten Matilda Kjellén.
Så den blir ju megastor verkligen och det är inte konstigt. Det är liksom en låt som redan var populär som öppnade upp både för låten att hitta en större publik men också för Anna Ternheim. Det var liksom som att alla stjärnor stod rätt.
I det stora vita tältet i Frihamnen i Göteborg vibrerar luften av en slags hungrig iver. Det är den 13 maj 2005 och första konserten på bandet Kents turné. 18 000 personer trängs i publiken den här kvällen. Men Anna Ternheim kan fortfarande inte fatta att hon faktiskt är förband till sina idoler.
Hela bandet Kent var ju väldigt involverade också och intresserade och så peppande och stöttande för att få in mig liksom som en del av den här kvällen och vi som pratade om hur man skulle liksom se mig på den stora scenen och jag var själv. Vi kom fram till att jag skulle sitta med ryggen mot publiken med filmkameror som filmade mig så folk kunde se mitt ansikte utifrån.
På repen har allt känts bra. Men nu är det bara en enda tanke som snurrar i Annas huvud.
Vad fan är det jag gett mig in på? Jag har ju knappt tagit mig igenom den här låten utan felspel en enda gång.
Anna får klartecken från backstage-crewet. Hon stiger ut i strålkastarljuset och möts av 18 000 människor i publiken.
Jag kommer upp, det är en utanför kroppen fysisk upplevelse.
Och att man ser sig själv ovanifrån och tänker så här, hur ska du greja det här?
Anna sätter sig vid pianot och ber en stilla bön. Med darrande fingrar tar hon de första ackorden i Shoreline.
Ever since I was 8 or 9, I've been standing on the shoreline.
Och det går. Både händerna och rösten bär.
Something lasting. Lose your hunger, you lose your way. Get confused and you fade away. Oh, this town kills you when you're young.
På något sätt lyckas jag ju stapla mig igenom Shoreline innan jag hänger på med en elgitarr och kör några låtar till. Jag tror det som bar de där kvällarna var publikens kärlek och enorma pepp.
Standing on the paving by the office building. They've got so much to do. Never time for you. Shadows, we are shadows, shadows in the alley. You die when you're young, you die when you're young, you die when you're young.
En tidig sensommarmorgon år 2006 snörar Anna på sig gympadojorna och sätter av längs Årstaviken i Stockholm. Pink Floyd dånar i hörlurarna och hon springer som att hon hade djävulen efter sig. Arbetet med hennes andra album Separation Road är sin slutfas, men långt ifrån klart. Det upptar all hennes vakna tid. Hon håller på att gå under.
Det var en kamp, kan jag säga, att göra den. Det kanske var den svåraste skivan faktiskt av allt jag gjort.
Prestationsångesten efter debutalbumet har varit konstant.
Man känner att det man har åstadkommit med första skiva kan bara blåsas bort av vinden. Man finns egentligen inte. Jag kände att allt jag gjorde efteråt liksom mättes mot den. Och det gick inte att göra saker på samma sätt.
Det är klart att det var ångestladdat. Jag vet att en god vän sa vid något tillfälle, är det inte jobbigt att jobba med den där skivan som hela Sverige väntar på?
I flera månader har Anna och Andreas, som är medproducent på skivan, varit som klistrade vid varandra. De sliter som djur i studion. Och det har i sin tur slitit på relationen.
Plötsligt var jag en manager och jag var medproducent. Jag spelade och så var vi tillsammans. Det var ingen bra idé. Anna kände sig jättekvävd.
Separation Road släpps hösten 2006 och blir, trots Annas tvivel, en succé.
Jag tycker att det är en fantastisk uppföljarskiva.
Matilda Kjellén.
Lite mer dramatiskt, men samtidigt finns ju kärnan kvar där. Låtarna handlar mycket om uppbrott. De är nästan ännu mer personliga än på den första skivan. Ja, hon visar liksom att det inte var en engångshändelse. Utan andra skivan liksom håller fast i det som gjorde att hon blev så uppmärksammad över en natt med första skivan.
Men framgången har ett pris. När det ett år senare är dags för Grammisgalan igen balanserar Anna och Andreas relation på en knivsudd. Den 30 januari 2007 möts Musiksverige på Hovet i Stockholm. Mitt i folkvimlet står Anna Ternheim. Den här gången är det hon som är omgiven av folk som vill snacka, hylla henne och höra vad hon har på gång. Medan Andreas står bredvid med en öl.
Då var det tvärtom. Då var det jag som var ryggsäcken till Anna som stod bredvid som, just det, nu är det ingen som pratar med mig, nej. Nu pratar de med henne, ja, just det. Så nu är Grammisgalan hennes. Tables were turned, liksom. Då tyckte jag det var asjobbigt.
Under kvällen tilldelas Anna 2 grammisar för bästa kvinnliga artist och bästa textförfattare.
Då var hon liksom på något sätt Grammisgalans stjärna, skulle jag säga.
Under galan uppträder Anna med låten Girl Laying Down från plattan Separation Road. I ljuset från scenen ser hon Andreas. Hon vet inte då att kvällen ska sluta i ett stort bråk och att det i början på slutet.
Det var som en låga som brann jävligt starkt, men hade man varit kvar i det där så hade jag brunnit upp. Jag behövde gå andra vägar och hitta mig själv i andra sammanhang. Och någonstans när det tog slut mellan oss så blev det också svårt att fortsätta jobba, för allting hängde ihop. Så att det var, ja, det blev ett ganska hårt break där.
När Andreas försvinner ur Annas liv faller hon fritt. Men just när hon börjar fundera på vad hon ska göra härnäst får hon ett telefonsamtal från andra sidan Atlanten.
Ett skivbolag hör av sig och vill släppa min skiva där borta. Och jag får hjälp med visum och har någon förbandsturné bokad. Så helt plötsligt så fanns det ett sammanhang också jag kunde haka i.
Innan hon hinner fatta vad som händer befinner hon sig på ett flyg på väg till New York.
Så jag flyger över med 2 resväskor och ger mig själv 3 veckor att sätta upp något slags liv.
Det är råkallt i luften hösten 2008. Och 30-åriga Anna har bytt ut sin sedvanliga löprunda längs Årstaviken mot nya vyer. East Village, New York.
Du kan inte gå en dag i New York och vara osynlig. Någonting kommer hända. Det står någon och dansar i ett gatuhörn. Någon annan predikar och vill berätta om Gud. Sen sätter man sig och tar en kaffe på något trevligt fik och börjar bara prata med sin bordsgranne. Det är en stad som liksom vibrerar av liv. Och den, jag tror, drog fram någonting ur mig som jag fick tillgång till, som jag kanske inte har fått tillgång till här hemma på samma sätt.
I den amerikanska storstaden börjar Anna om.
Så att jag hittar en lägenhet, jag skaffar ett amerikanskt mobilnummer och öppnar ett bankkonto. Då kommer jag ihåg, det var liksom det som stod på min lista. Sen hade jag satt upp min bas. Jag hade gjort mig av med i princip allt jag ägde och reducerat livet till det där enkla. 4 glas, 4 tallrikar, någon kastrull, en stekpanna, några jeans och t-shirts i garderoben. Så jag tror att jag gick igenom en sån här mental redning.
På telefon får Claes kontinuerliga rapporter om sin dotters nya tillvaro. Han hör att miljöombytet har gett henne ett större lugn.
Och det blir ju en väldig press, och ett sätt att undkomma det här lite grann var ju också att flytta till New York, där hon kunde vara ganska anonym. Stockholm är ju trots allt en liten stad med hårt mallade mönster hur man ska vara och göra och så. Och jag tror att New York blev en fristad.
Anna pendlar mellan Stockholm och New York och hon jobbar hårt. Under Dracula-affischen i lägenheten i East Village sitter Anna i sin röda soffa och skriver.
Ett litet piano, några gitarrer, en mick. Jag har jobbat mycket papper och penna. Krångligt är det också, massa lösa anteckningar överallt.
Det finns en plan om att slå igenom stort i USA. Men ödet vill annorlunda.
Jo, men jag vill väl erövra USA. Det vill väl alla som åker dit och turnerar. Och sen så inser man ju att det är mycket lättare sagt än gjort.
Hon släpper ett album, Halfway to Five Point, som bara släpps i USA. Så där kring liksom 2008, 2009, 2010 så finns det tankar kring att liksom slå sig fram i USA. Och det har nog lyckats till viss del. Jag tror att Anna Ternheim har en following i USA. Men det är ju i Sverige som hennes stora publik och stora fanbase finns, även när hon bor i New York.
Samma år, i november 2008, kommer också plattan Living on a Mayday. Anna Ternheim ger sig ut på turné och är förband till artister som Lykke Li och El Perro del Mar i USA.
Det är en lite större ljudbild, lite poppigare. Här har hon också tagit in Björn Yttling från Peter Björn & John som producent. Det är mer stråkar och mer fokus på stråkar och trummor och liksom lite fläskigare än vad det varit tidigare där det varit lite mer akustiskt. Bland det mest pampiga hon har gjort fortfarande.
Anna flyger fram och tillbaka över Atlanten, men hennes bas är i New York.
Under åren som följde så var det här nog min kreativa plats där jag tankade energi. Så att jag satt och skrev och sen spelade jag in ytterligare 3 skivor där borta. Nashville, New York igen och LA. Sen så har jag inte turnerat så mycket där för att det blev liksom för stort och tungt. Och de skivor som släpptes där fick aldrig den där farten som man skulle ha behövt för att, liksom, för att jag skulle känna mig motiverad.
New York ligger inbäddat i ett täcke av snö och från skyltfönster lockar julgranar, inslagna paket och glättig julmusik. Men Anna som påpälsad pulsar hem genom snön den här decemberkvällen 2011 känner sig allt annat än i julstämning. Hon känner sig trött, liksom urvriden, som att all kraft har runnit ur henne.
Jag hade en extrem torka där mellan 2011 och 2015. Lite i kölvattnet efter min Nashville-skiva. Och det berodde på en massa saker. Jag ville lite för mycket. Jag drog igång en massa olika projekt. Och spred mig själv för tunt. Ja, för allt man gör tar längre tid och kräver mer kraft. Det var mörkt där.
I lägenheten står mickarna orörda. Gitarrerna har ett tunt lager damm över sig.
Det var också svårt att sjunga då, kommer jag ihåg. Det blev så tydligt att rösten liksom hänger ihop med själen och själslivet. Och det hänger ihop med andningen. Den röst kan ju nästan försvinna när man är stressad och andningen hamnar här uppe i halsgropen och man kippar efter luft. Så hade jag under en period och min röst var jättesvag. Jag undrar, vad är det som händer?
En annan som undrar vad som händer är Annas pappa, Claes.
Jag vet att hon uttryckte en frustration. Och det handlade också om vägval. Hon ville ta sitt skapande vidare. Let's give it up for the rain. Heavy fallen the halo.
hours of holding the time, like a stone in the palm of your hand. Lovely days by your side, not even ones I never saw. Signs of trouble.
Hösten 2014 plingade till i Andreas Dahlbäcks mobiltelefon. Det är Anna.
Jag tror att det kanske kom ett mejl att jag har kört fast på en skiva. Skulle du kunna tänka dig att lyssna?
Sen det tog slut mellan dem för 7 år sedan har Anna och Andreas sett sporadiskt på olika tillställningar, men inte mer än så. Samtidigt blir han inte förvånad när mejlet kommer.
Nej, det är klart jag inte blev, eftersom jag ändå tyckte att jag kände henne. Så jag förstod den här typen av, ja, tvivel.
Och så spelade jag upp mina rangliga demos för honom. För mitt självförtroende var inte så bra vid den här tidpunkten. Men han ingöt mod. Och så beslöt oss för att vi skulle jobba ihop igen.
Det återupptagna samarbetet med Andreas blir en vändpunkt.
Men då kände jag att jag hade kommit loss. Och det var något otroligt sådär läkande också, att vi kunde vara vänner igen, jag och Andreas. Sen när liksom man kommer ur det där, så får man ju en sån enorm kraft. Om man har haft en dipp och sen börjar man leva igen och bara, åh, dofta vår.
Albumet For the Young, som spelas in i New York, släpps 2015. Why am I supposed to excuse you? Not my head as if I'm amused. Give me a reason to lay down my guns. Who said youth is only for the young?
Då hör han att han har varit borta ett tag. Så den tas emot av många som liksom, ja men nu är hon tillbaka. På den skivan är Anna Ternheim väldigt mycket Anna Ternheim, skulle jag säga. Både liksom att hon har förfinat det hon gjorde på den första albumen. Men också har nu då ett decennium som artist att se tillbaka på. Det kanske är någonting av det där direkta ungdomliga från de två första albumen som har skalats av. Och så handlar det kanske lite mer om, ja men, tid som har gått.
Anna Ternheim har kommit ut på andra sidan.
Jo, men jag har nog aldrig kunnat och inte känt för att göra musik när jag har varit riktigt svart i sinnet, eller när man har varit inne i någonting tufft. Alltså då är det bara jobbigt. Kreativitet har för mig varit en positiv kraft någonstans och en läkande kraft. Och liksom strävar framåt, uppåt, vidare.
Man pratar ju ofta om att det finns något slags mörker i Anna Ternheims musik. Men jag tänker också att det är ganska tydligt i hennes texter att de har liksom inte kommit till mitt i mörkret. Det är först när hon kanske har kommit ur någonting jobbigt. Efter det så kan man liksom se tillbaka och sätta ord på det. För det är ofta så man skriver dagbok också. De liksom kanske mest värdefulla dagboksanteckningarna är de som kommer till när man har fått möjlighet att tänka lite på vad egentligen var som hände. När man är mitt i det kanske man bara skriver skit, skit, skit 5 gånger på en sida. Men sen en vecka senare så kan man fundera lite mer. Och lite så ser jag på hennes texter. Det kanske finns en liten fyrkant av ljus där framme. De är aldrig helt nattsvarta.
kan man ärva sorg? För Annas musik kan vara ganska melankolisk och svart.
Claes Ternheim har många gånger pratat med sin dotter om var mörkret i hennes musik kommer ifrån.
Jag förlorade mina föräldrar när jag var väldigt ung. Det är klart att de drömmar som aldrig förverkligades i mitt liv har ju på något vis spunnit vidare i nästa generation. Jag brukar säga så att Anna har fått väldigt mycket genom sin mor, men från mig har hon ärvt min fantasi och melankoli.
Jag tror att man liksom har avtryck i sig från tidigare generationer. Helt klart. Sen är man ju... Ja, man är ju den man är. Liksom. Man har olika sinnelag. Och musik har ju kommit till mig i liksom vissa stunder och sinnestillstånd. Och det gör ju att den låter på ett speciellt sätt. Och sen har min röst en ton och den kan ju inte jag styra över. Det är mina stämband och själen tillsammans som får det att låta på ett speciellt sätt.
Blå strålkastare smyger mjukt längs de tegelklädda väggarna i Blåhallen i Stockholm, där Nobelfesten är i full gång. Det är den 10 december 2015 och högst upp i den stora trappan står Anna Ternheim, omgiven av en stråkorkester. Annas blonda korta hår är bakåtstruket och hennes svarta transparenta mantel rör sig när hon tar de första ackorden till låten Show Me the Meaning of Being Lonely.
So many words for the broken heart. It's hard to see in a crimson love. So hard to breathe. Walk with me and maybe nights of light.
So och Spön sjunger den här Backstreet Boys-låten. Dels är det ju en rolig kontrast mellan liksom den här högtidliga middagen med massa uppburna människor och en Backstreet Boys-hit. Men det känns inte apart eftersom det är Anna Ternheim som gör den och eftersom hon gör den på sitt sätt.
Show me the meaning of being lonely. Is this the feeling I need to walk with? Tell me why.
Ända sedan starten 2004 har Anna Ternheim gjort sitt namn genom att använda sig själv i sin musik. Men 2018 vill hon utforska andra delar av sitt inre universum. På en stol i det skarpa ljuset från ett fönster sitter en kvinnogestalt i svart klänning och höga skor, och det långa håret döljer hennes ansikte. Bakom henne står en annan anonym gestalt. Varsamt kammar han ut kvinnans långa trassel i musikvideon till låten We All Fall av bandet Dead People. Trion är till en början hemlig. Ingen vet vilka de är. De lanserar sig som en mamma och två söner som gör musik ihop.
Jag tror det bara fanns en längtan hos oss alla att göra något där vi kunde vara helt fria.
Förutom Anna Ternheim så består Dead People av Joakim Berg från bandet Kent och Malcolm Pardon från elektronikaduon Roll the Dice.
Det var kittet i det vi gjorde. Och sen så sågs vi och började skriva och det gick så lätt och kul och så bara körde vi.
Med Dead People går Anna för första gången i sin karriär in i en persona.
Hon finns där ute, långa naglar och ser allmänt läskig ut. Det var en betydligt mörkare, kallare, mer elektronisk värld än jag brukar vara i annars. Och det har varit fantastiskt kul att bara leva ut en något mer skruvad, absurd del av sig själv.
Den delen av mig får inte riktigt plats i mitt liksom soloprojekt som går under mitt eget namn. Nu fick jag gå in i en persona. Jag älskade det.
Bandprojektet är inte det enda som plockar fram nya sidor av Anna. Under arbetet med Dead Peoples album We Love får hon också barn. Sonen Axel.
Det är det bästa som har hänt i mitt liv. Och han är mitt ljus. Det är en sån ren, oförställd kärlek, så det är underbart att få uppleva det. Och det håller mitt ego i schack. Det är bra.
Anna ser sig om i den tomma lägenheten i Bushwick, Brooklyn. Hon har väl inte glömt något nu? Året är 2022 och efter totalt 14 års pendlande mellan USA och Sverige är det dags att återvända hem.
Med barn så blev det så otroligt tydligt hur en framtid med barn skulle te sig där. Och samtidigt så ser jag allt som jag kan ge min son i Sverige. Ja, det är en annan tid nu. Andra saker som är viktiga.
Axel ropar i trapphuset och Anna slår igen dörren till lägenheten för sista gången.
Nästa, Sollentuna.
Det är höst i Stockholm. Året är 2024 och Anna och Axel, som nu är 4 år, har tagit pendeltåget från City och kliver av i Sollentuna. Den plats som en gång utgjorde hela Annas universum.
Jag satt mig bara på tåget och en halvtimme senare så kom jag till de här hemliga platserna som är någon slags avlägset suddigt minne.
Anna tar sin son i handen och visar honom de ställen där hon själv lekte som barn.
Gamla stigar där jag lekte och sprang och som jag minns väl från när jag växte upp. Och allt är där och det är så här magiskt.
Annas pappa, Claes Ternheim.
Både jag och min hustru Britta är ju oerhört stolta. Oerhört stolta. Hur den här lilla flickan som stod med ett hopprep och sjöng idag är en vuxen kvinna som har åstadkommit väldigt mycket och vågat ta väldigt tuffa och avgörande beslut. Det är kanske det jag beundrar mest. Att liksom våga gå vidare i livet.
Sen barndomen i Sollentuna har Anna Ternheims universum expanderat. 20 år som artist, 8 album och många utmärkelser senare fortsätter hon att utmana sig själv. Albumet Salmer från sjunde himlen, som hon gjort tillsammans med Joakim Berg och Martin Sköld från Kent, är hennes första på svenska.
Att göra en skiva på svenska känns som att det hade kunnat bli ett oöverstigligt berg. Och nu var det som att den bara skrev sig själv på något sätt. I skillnad när man gör en skiva när man är 25 och när man är 45. Jag kan se att nu blickar jag tillbaks på någonting. Jag är inte i början längre. Men jag är heller inte i slutet. Gud, det finns mycket att skriva om.
Minns du sommarnätterna på cyklarna, när allt var vi för alltid obrytbart.
Du har hört P3 Musikdokumentär om Anna Ternheim. av och med mig, Siri Hill. Producent var Joanna Korbutiak. Exekutiv producent var Lars Truedsson. Slutmix, Fredrik Nilsson. Vill du veta mer om låtar och ljudklipp i dokumentären så finns det på Sveriges Radios hemsida. P3 Musikdokumentär är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
Saknar det så, du var så nära mig. Jag var så nära dig. Röda löp på vägen genom skogarna. Ett sista bad och sen är sommaren slut. Du stod där, torka håret med min handduk. Du var så nära mig, du var så nära. Dina fingertoppar mot min varma hud. Jag minns det som ett blixtnedslag i hjärtat. Du var så nära mig, du var så nära mig. Mörkret följer mig var jag än går. Varför blir det alltid så? Saknar det så, du var så nära mig. Jag var så nära dig. Du var så nära mig. Jag var så nära dig.
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.